Ja, tack för att jag fick det här förtroendet att stå här idag och tala. När Maria var framme så helt kom jag osökt att tänka på min gamla mamma gick bort för 20 år sedan, och några år innan så berättade hon med glimten i ögat. Hon hade mycket humor, min mamma, att på bussen när hon hade åkt så hade en liten flicka pekat på henne och frågat sin mamma: mamma, är den tanten en farbror? Och det tyckte min mamma var ganska så roligt faktiskt, så hon berättade det med lite glädje så. Men i alla fall, min predikan idag den handlar om den helige ande och mynnar ut i lite tankar kring tidsandan. Och som början vill jag då bara läsa ett litet bibelstycke ur Romarbrevet 12 kapitel och den andra versen. Där står det så här: och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och det som behagar honom. Ja, man kan säga så här, ända sedan 25-årsåldern då fick jag liksom en sorts upplevelse av att det här med tidsandan, det är någonting som kommer att ligga där varmt om hjärtat. Och ända sedan den åldern har jag både iakttagit det som har skett omkring mig och läst och reflekterat över detta. Så att det faktiskt har gjort det. Men jag läste ju då i den gamla 1917. Den här fanns ju inte då. Och därför så för mig det här, denna tidsålders väsende, det är det uttrycket jag tycker ligger mig varmt om hjärtat. Men egentligen är det ju tidsandan som man kan översätta det med till dagens text. Och det har ju apropå tidsandan så tänkte jag med den här flickan som frågade om min mamma, om den tanten var en farbror, så förklarade ju mamman då att det var en tant. Idag hade hon sagt, det kan man inte veta, säg hen. Så att tidsandan har ju förändrat oss. På den tiden om någon hade sagt så hade ingen begripit vad det var de sa. Det hade varit någon sorts konstighet bara. Ja, den helige ande, jag ska tala lite grann först om den helige ande. Alltså det är ju, vi har ju en treenig Gud. Gud Fadern, Gud Son och den helige ande. Och det är ju svårt att förstå. Vi kan inte förstå. Vi kan inte räkna med att förstå heller. När det gäller Gud handlar det om överlåtelse. Men vi kan ju ändå, så långt vi kan, försöka förstå lite. Och då tänker jag säga, det blir väl lite förenklade bilder kanske. Men det viktiga för mig det är att de har stöd i Bibeln. Och det här med Bibeln, det ligger till grund för allt jag gör. Det är det jag har bottnat i hela de här åren som jag har studerat i detta. Och det är därför jag också vågar stå här och tala. För jag upplever att det jag säger idag, det har Jesus lagt på mitt hjärta. Men samtidigt så känner jag en stor trygghet i att allt ska prövas. Och jag förväntar mig att ni gör det. Det tycker jag känns skönt att veta. Men jag som sagt tror att detta är ett budskap ifrån Herren. Ni vet, i Bibeln så beskrivs i Nya testamentet människan som ande, själ och kropp. Där har vi ju en treenighet egentligen. Människan är en treenig skapelse också. Fysiskt så är det ju vår kropp, vårt utseende. Ni träffar en ny människa. När vi träffar en ny människa och hälsar på den så tänker vi inte att detta är bara skalet, utan vi tänker oss att det är människan vi möter i sin helhet. Fast vi har ju ingen aning om något mer än skalet. Det är ju det enda vi ser. Det är bara det yttre, men vi ser det ändå som en helhet. Sen kan man säga själen då. Det kan väl vara lite anlag, begåvningar och sådana här saker som är specifika för oss. Var och en, lite i personligheten. Man kan känna igen själen hos en människa. Jag till exempel tycker mycket om den här impressionistmålaren Monet. Och för jag ser en tavla Monet jag aldrig har sett, så brukar jag ofta kunna se att ja, den där har ju Monet målat. Men det är ju lite grann hans själ jag ser. För skulle jag träffa Monet idag så skulle jag inte heja på honom och känna igen honom. För hans fysiska yttre känner jag inte till. Jag kan säga mer att jag känner igen hans själ lite grann. För den finns i hans tavlor, det han har skapat. Och sen kan man tänka sig då, ande, vad är det? Jo, det kan jag tänka mig, det är karaktär mer då. Alltså ärlighet, tjänstvillighet, Jag tror inte någon har letat efter en gen för ärlighet än så länge. Det kanske, jag vet inte, men utan det är någonting också. Själens saker, de kan gå i arv, kan vi hitta. Kroppens saker kan gå i arv. Men jag vet inte om ärlighet, om det finns vissa släktlinjer som domineras av ärlighet. Det låter konstigt lite, tycker jag. Utan jag tror alltså att det är faktiskt någonting som har med anden att göra. Det är kroppen, själ, ande, och det är karaktären, en människas karaktär. Det där vi lite grann kan se anden som är i människan. Och det här med treenig Gud då, ja, det är ju svårare, men jag vet, jag läste en gång, det var en, tror jag, Stanley Jones som skrev en bok, och han hade en väldigt bra beskrivning av skapelsen, där Gud sade, Gud hade en tanke med skapelsen. Han sa någonting, då behövdes det ord. Och när man säger någonting så hörs ju en röst. Och då var det ju tanke, ord och röst. Och i hebreiskan, gamla hebreiskan klassiskt, finns inget ord för stillastående luft. Det finns bara för vind, luft som rör sig. Och när Jesus efter uppståndelsen förhärligad andades på lärjungarna och sa, ta emot helig ande, så sa han att Guds andedräkt är helig ande. Utan en luftström blir det inga ord, det blir ingen röst, det blir inget som hörs. Och vi vet att i Johannesprologen så står det att i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Jesus är Guds ord. Som det nu är då så i skapelsen att Guds tanke var det. Det var Guds ord som uttalades och det var Guds röst som ljöd. Så vet vi det, att om någon har röst och ord utan tanke, då orkar vi inte lyssna på. Har man tanke och ord utan röst, då hör vi inget. Och har man tanke och röst utan ord, är det ju bara ljud och buller. Och på så sätt blir det för mig en liten, liten vägvisa till om Guds treenighet som stämmer med Bibeln. Idag om ni får höra hans röst till exempel, det är... Det stämmer ju, tycker jag, väldigt bra detta med de här bitarna då. Och en sak då som också är speciell i skapelsen. När Gud sade och skapade, djur och växter fick liv genom att han sa och skapade. Men människan fick liv på ett speciellt sätt. Människan fick liv genom att han blåste livsande i människan. När Jesus säger tag emot helig ande, och Gud blåser livsande i människan, ja, då är det ju faktiskt lite samma sak. Det betyder det att Gud har gett av sin ande till människan i skapelsen. Och den här skiljer oss då ju ifrån djuren. Människan har en gudslängtan, det yttrar sig i alla religioner, i alla försök att försöka hitta någonting. Den finns. Gud har lagt ner evigheten i människornas hjärtan. Det finns en gudslängtan efter något större, något högre. Och vi har fått en skaparförmåga. Jag sa det här med Monet till exempel. Han kan ju skapa sina tavlor som ingen annan har gjort. Och de han inte gjorde, de blir aldrig gjorda. För det är ingen som kan skapa som han gjorde. Och jag minns när jag var ung, så om jag såg någon film om George Gershwin. Jag fascinerades av hans musik och hans pianomusik. Och så förstod jag att han gick bort när han var 37 år. Tack, det var bra. Jag är nog lite torr i munnen. Han gick bort när han var 37 år. Och då tänker jag så här. Vad hade han inte kunnat skriva om han hade fått bli 60, 70? Var finns det? Det finns ju ingenstans. Det blir aldrig skapat. Men det var så att Gud la ju ner skaparförmåga. Jag kan till och med tänka på en sån musikartist som Ted Gärdestad, som jag tycker skriver underfundiga roliga melodier. Han gick ju bort tidigt också. Men de melodier han skulle ha skapat, de finns ju inte. Men Gud la ner detta i oss genom att vi är gudaandade. Men det var så här att synden kom in, och den anden som var i alla människor, den smittades ner i syndafallet, och då kom mörkrets ande in där. Och det blev liksom ett retrovirus. Ni vet, ett retrovirus går in i DNA och fortsätter och finns med hela tiden. Så människan har ärvt Guds ande i skapelsen. Men djävulen har besmittat detta och gör allt för att lura människan. Allt för att bedra genom den kraft han har. I Psaltaren 51:12 så säger det David så här: skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Det jag pratade förut om karaktär, det stämmer ju rätt bra. Han bad om frimodighet, det är ett karaktärsdrag. Det bad han om. Håll, och i samma psalm, vers 14, håll mig uppe med en villig ande. Ja, det är också ett karaktärsdrag. Alltså det blir en ande som ligger, kan vi säga, liksom i bakgrunden och präglar ens liv där allting utgår ifrån. Han säger också i samma psalm i vers 19: det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Men förkrossad ande är väl inte kanske ett karaktärsdrag. Att vara förkrossad, det är ju ett tillstånd, kan man säga. Men om vi läser i Jesaja 56, 57 och 15, så står det så här: ty så säger den höga upphöjde, han som tronat till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos dem som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande och att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Aha, en ödmjuk ande. Då är det fortfarande ett karaktärsdrag. Ödmjukhet är ett karaktärsdrag. Och utan ödmjukhet låter man sig inte förkrossas. Och det här är en andlig inre maktkamp. Och det är lätt att liksom fångas av olika saker. Stolthet är ett problem för alla människor, för oss, för mig. Att lätt fångas av det. Och att det blir en ande av detta. Det står i Daniel 5:20 och Nebukadnessar att medan hans hjärta förhävde sig, hans ande blev stolt och övermodig. Då störtades han från sin tron, hans ära togs ifrån honom. När han lät sig hänges åt en stolt och övermodig ande, den var inte från Gud, det var från besmittelsen som dominerade hans hjärta. Det andra trycktes ju tillbaka och var i underläge. I Hosea 4:12 står det så här: mitt folk frågar sin avgudabild av trä till råds och hämtar svar från sin stav, ty en otuktsande har fört dem vilse. Här var alltså ett snedvridet synsätt som förde dem vilse. Otuktsande, ja, vi kan väl inte förneka annat än att det är ganska mycket av fixering av kropp och lust och sexfixering i vårt samhälle. Och de frågar sin avgudabild av trä till råds. Det är väl så att den där avgudabilden av trä är våra egna kroppar som får styra oss allt mer. Och som kulturen driver oss till att vara herrar över oss. Så man frågar sin egen kropp till råds. Det är sin avgudabild av trä. Och hämtar svar från sin stav. Det är ju liksom ytfixering. Man hämtar svar därifrån. Man tar det från magkänslan kanske, på ett felaktigt sätt, och låter den bli en vägledare, att den är min stav och min kropp, den är min avgudabild av trä. Det är inte så svårt att hitta saker när man läser något som stämmer med det här. Jag tänkte, jag behöver inte plocka fram något i predikan, det hittar jag säkert något alldeles innan. Och då har jag en sån här tidning som kommer med Göteborgsposten. Det var 2 dagar igår, och då var det någon person då som är kulturellt framlyft och så vidare, så står det så här i en artikel då: om du drivs av en lust till att göra något, så är det viktigt att lyssna på det, oavsett om det ligger inom reglernas ramar eller inte. Och det är ju en nutida parallell till: mitt folk frågar sin avgudabild av trä till råd så hämtar svar från sin stav, till en otuktsande har fört den vilse. I Hosea 4:12 i 1917 översättning så står det: en trolöshetens ande har fört dem vilse. Istället för otuktsande. Det är inte så lätt att översätta de där orden ibland. Så ibland kanske det är bra att ta båda översättningarna och liksom väva ihop någonting av det. Men trolöshet hänger vi ihop med det här med ytlighet och kroppsfixering och lust och impulsstyrning. Det liksom är ju, det uppmanar ju inte människor till trohet, till uthållighet precis. Och jag menar, jag kommer ihåg då nu har jag ju varit med några år då och kunnat se lite i tiden hela tiden. Jag är tacksam för det. Så att har man följt med i tiden så blir man inte hemmablind i den gamla tiden, men jag blir inte hemmablind i den nya tiden heller. Som kan vara frestelse för många som är unga och inte varit med om någon annan tid. Men i alla fall så vet jag då att man kunde ju hylla människor som hade varit lång tid på ett arbete. Det var väldigt fint. Då hette man trotjänare. Och det var något fint. Idag är det ju suspekt. Dög du inte någon annanstans? Hade du inte tänkt att komma någon vart i livet? Hur kan du stanna på samma ställe och inte utvecklas? Och så vidare och så vidare. Va? En trotjänare där ute. Jag minns på 80-talet när jag redan såg sådana här artiklar. Det stod hoppjärkornas tid är inne, stod det. Och jag har alltid noterat sådana saker då. Va? Så fort. Och det liksom är ju trotjänarnas tid är ute, kan vi säga då. Är det då så att trolöshetens ande för oss vilse idag? Ja, det gjorde det i alla fall då, säger profeten. Och jag tror att det gäller precis samma sak idag. Syndafallet var en inre kamp, blev en inre kamp om herraväldet över människans karaktär. Vem har herraväldet över vår karaktär? Vilken ande är det som dominerar? Men vi är inte ett viljelöst offer, utan vi kan göra val. Och det viktiga är också då att vi vårdar den här ödmjukhetens ande. Så att vi låter oss förkrossas. Att det kan vara en seger att tappa sitt ansikte. Vi gör inte pudlar i Guds rik, utan vi blir förkrossade inför Herrens ansikte. Det är en helt annan sak. Men Guds plan var att vi inte bara ska påverkas av Guds ande som blir i skapelsen, utan han vill att den heliga ande ska bosätta sig i oss. Ni vet, i Romarbrevet säger Paulus, ni däremot lever inte efter köttet utan efter Guds ande som bor i er. Det vill säga, ni är inte lustdrivna. Vi går efter en annan kraft. Och i Korinthierbrevet, 1 Korinther 8:16, vet ni inte att ni är ett Guds tempel, att Guds ande bor i er. Gud vill upprätta människan och göra en levande gemenskap med honom, och vi skulle få en gudsformad karaktär. Det var det han sände sin son Jesus Kristus för att köpa oss fria till, att få en gudsformad karaktär. Den första som fick ett sånt tempel där den helige ande kunde flytta in, jag tycker det är så starkt, det var när Jesus dog på korset. Den som hängde jämte honom, rövaren, han kunde inget prestera. Han kunde inte göra några böner, långa böner eller några pilgrimsresor eller någonting. Han satt ju fastspikad där. Han kunde inte göra någonting. Och om det nu finns det en del som upplever, det finns en vågskål med goda, en del med dåliga gärningar, och en dag ska de se vilket som väger mest, så slog hans i botten med de onda så det bara dunkade i golvet. Fanns inte en chans med någonting. Men han blev ett tempel för den heliga ande. Och Jesus sa, idag ska du vara med mig i paradiset. Det visar nådens kvalitet. Jag tycker det är helt fantastiskt. Men för de som levde kvar, Jesu lärjungar, så sa han så här att i Apostlagärningarna 1:8, när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Kraft, det vill säga en frimodig ande, en villig ande, en ödmjuk ande. Sanningens ande. Och för att få en sån karaktär som är en kanal för Guds kraft, så är det en absolut nödvändighet att bli fylld av Guds ande. Så den uppmaning som gällde då till hans lärjungar, den gäller fortfarande, även om det nu blir en upprepning. Lärjungarna fick vara med om premiären, men vi får vara med om att det händer gång på gång. Han säger så här i Apostlagärningarna 1:4. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige ande. Och det fantastiska hände på pingstdagen. Och vad hände då? Jo, det kom dån som en stormvind hade farit fram. Det var ingen tillfälle att det var en stormvind. Guds ande, Guds vind. Det var den som kom. Och det var så att en tungor av eld kom på dem för att det skulle rena dem. Jesus fylldes av ande som en duva. Det behövdes ingen eld. Han var ren. Och pingst, det firar judarna till minne av lagen på Sinai. Så då stämde ju det som står i Jeremia 31 och 33. Jag ska sluta ett nytt förbund. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Den heliga ande, vi ser ju heliga ande är en person. Vi kan be, uttrycka den heliga ande. Vi kan be att den heliga ande hjälper och leder oss. Men allt det gudomliga är ju så att det finns många facetter vi kan se det på. Och i det här fallet så ser jag den heliga ande som ett inre kraftfält där vi kan forma våra tankar och våra planer och våra drömmar och allting sånt. Och ni vet, tyngdkraften, det är ju ingen som har sett. Vi ser inte tyngdkraften, eller hur? Men vi ser dess verkningar. Allt, släpper jag något så blir jag inte förvånad att det faller till golvet. Det vet jag ju. Alltså jag ser inte kraften, men jag ser dess konsekvenser. Jesus, han säger här i Johannes 3:8. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus. Men du vet inte varför den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. På den tiden, det här med kraftfält, sånt begrep ju de inte en bild. Men Jesus säger ju ungefär på samma sätt. Han säger ju att vinden är någonting som för någonting. Men vart det kommer ifrån, vart det har, det vet vi inte. Men vi kan se av dess konsekvenser. Tänk dig själv att du skulle vara i ett hus av betong som står på ett berg. Ett riktigt stabilt hus. Och så säger jag till dig, titta ut, blåser det ute? Det är omöjligt att se. Varför det? Det finns, jag måste ju se något löv eller något träd eller någonting sånt. Jag hör ju inte, jag känner ju ingenting. Jag ser ju ingenting, jag ser ju bara om det blåser eller inte. Kanske storm ute, det kanske är vindstilla. Jag har ingen aning om jag ser konsekvenserna. Så upplever jag att man också kan se efter Bibeln då, när Jesus tar den här bilden med vinden. Att man kan se anden i människan som ett andligt kraftfält. Och det innebär det att det medvetna formas av något som är omedvetet. Har vi ett kraftfält där våra tankar och drömmar formas, så är det som det står i den gamla sången. Det kostar tårar, floder, för än jag helgat så att alla mina drömmar i Jesu anda gå. Där hade de fått ett kraftfält inombords så att tankar, planer, drömmar, spontanitet, impulsivitet föll i den helige andes kraftfält. Från det den helige ande ville till det den helige ande ville. Men jag insåg det, ser det inte själv. För jag kan inte se kraften, bara konsekvenserna. Och när djävulen kommer in och stör detta kraftfält så faller ju tankar och sånt åt andra håll än vad Gud har tänkt. Men fortfarande är jag inte medveten om det. Jag märker det inte. Och om det blir riktigt snett och man är tillräckligt många människor som gör så blir det en sekt. Men de tycker att de har rätt. De förstår inget annat. De ser inget annat. De hittar tecken för allting som stämmer. Allting fungerar och allting är precis det. Det är inte så att man väljer någonting. Man är bedragen av lögnens ande. Som gör att man inte ser och förstår. Och detta då. Vi formas också alltså då av tidsandan. Vad är tidsandan? Ja, man kan väl säga så här att vi ser den heliga ande som en verksam kraft. Men vi kan också säga så här att Guds rike finns i oss, står det i Bibeln. Den heliga ande bor i er. Det betyder det att just nu är det här huset väldigt mycket uppfyllt av den heliga ande. Men när vi går ut är det inte det. För då har vi gått härifrån. Då är det någon annanstans. Och på samma sätt är det ju så att vårt land, vår nation, det är ju en nation som är fylld av en andlig kraft. Vem står? Vilken står? Jag tror inte vår kraft dominerar samhället idag. Jag tror det är andra krafter som dominerar tidsandan. Och den kraften jagar ju oss också hela tiden. Och vill hela tiden besmitta ner oss. Så när Paulus då säger det här i Romarbrevet 12:2 så kan man säga anpassar inte efter den här tidsandan. Och det är ju frågan, om det nu är så att vi kan göra det utan att vara medvetna om det, då är det ju väldigt svårt. Hur gör vi då? Ja, det är ju så att vi kan bara be Jesus om att bli fylld av den helige ande. Jesus, han talar i sitt avskedstal, han ber sina lärjungar att världen hatar dem eftersom de inte är av världen. Det är vår lott, tidsandan. Om vi talar om det vi tror och står för, så hatar tidsandan den ande i vilket vi säger detta. Och det är så. Men Jesus bad för dem att de ska vara helgade i sanningen och de ska bevaras ifrån det onda. Helgas i sanningen, det är att fyllas av sanningens ande. Och bevara från det onda, det är att hindra oren infiltration i det andliga kraftfältet i oss. Som vi kan släppa in genom synd, genom stolthet, genom många olika saker. Där vi öppnar för oren infiltration. Så att vi ser det inte själva riktigt. Vi förstår det inte själva. Vi ska leva i världen men inte av världen, säger Jesus. Och det fantastiska är ju att som mörkret skingrar ljuset, så skingrar sanningens ande mörkrets ande. Så den ande som är i oss är starkare än den som är i världen. Och för att vi ska kunna segra, vinna människor, stå upp som ljus och salt, så måste vi vara helt överlåtna till mästaren från Nazaret, kungars kung och herrars herre, Jesus Kristus. Det finns en speciell tidsanda som är beskriven i Bibeln. Och det står i 1 Johannes 2:22, så står det så här: vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. I 2 Johannes vers 7 står det: till många bedragare har gått ut i världen och de bekänner inte att Jesus är Kristus som har kommit till köttet. En sådan är bedragaren, antikrist. Lögnens och bedrägeriets ande. Du kan väl säga lögnen och bedrägeriets kraft, lögnens och bedrägeriets tidsanda. I 1 Johannes 4:23 står det så här: så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus och kommer till köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni vet att det ska ske en kulminering av antikrists ande. Bibeln beskriver det. Den pratar om att det ska vara en kulminering av antikrists kraftfält. Och i Uppenbarelseboken talas det om vilddjuret, den falske profeten. Det talas om 666, som ju är en imitation av Gud så tillvida att det är tretal, men sex är det mänskliga talet. Det ska alltså vara människan som förgudar sig själv i princip, kan man säga då. Det mänskliga försöks göras gudomligt. Och antikrist är en sorts omvänd spegelbild till Kristus. Det som liknar är en falsk fasad, skapas i lögnens andes kraftfält. Det ska finnas en fasad som gör att det liknar Jesus Kristus. Det som jag nu kommer att tala om, mycket av det, jag har varit med om det som jag ska tala om lite grann, men jag har ju inte haft lika mycket underbyggt fakta, och ska man tala om sånt här så känner jag att då vill jag ha grund och kunna citera riktigt det jag säger. Och jag såg nu här i våras så kom det ut en bok som heter 68 kyrkan, som alltså är en forskarbok, va, som en tredjedel är väl fotnoter ungefär. Jag gillar sådana böcker, för då känner jag att då vet jag, jag kan kolla själv allting sånt, va. Det vill till att se, inte bara hörsägner så att säga, va. Och den handlar om svensk kristen vänsters möte med marxismen 68. Då var jag, jag var 22 år. Och jag började det här med 25. Jag tror just det var den här tiden kanske som också gjorde att jag fick den här speciella, som jag kan uppleva, uppgiften att jobba med det här. Så att jag, en del citat kommer jag ha i den här boken då. Så kan ni kolla om ni vill. I alla fall, 68 var ett märkligt år. Det var mycket studentrevolter över hela Europa. Det hände mycket. Det finns många som har skrivit böcker om 68. Jag hade den andra här då, de här sociologerna Bjäreld i Göteborg som har skrivit 68, Vattumannens tid. Alltså det är någonting som hände då, va? Och jag vet hans studentledaren Daniel Cohn-Bendit i Frankrike, jag kommer ihåg, man citerade honom. Han sa så här: även om Gud finns måste vi avskaffa honom. Man har ju sagt så här: om Gud inte finns måste vi uppfinna honom, för vi behöver något att tro på för att må bra ungefär. Men han vände på det och sa: även om Gud finns måste vi avskaffa honom. Och för ett antal år sedan så hörde jag en föreläsning av en Ove Särnhede som är professor i sociologi i Göteborgs universitet. Han sa att 1968 tog Nietzsche mark. Nietzsche var en filosof, jag kan väl kort säga så här, han sa att Gud är död. Men han menade att Gud är död därför att människan ska bli myndig. Människan ska bli själv, kunna hantera sitt liv och behöver därför ingen Gud. Alltså Gud är överflödig när människan når den nivå där den kan klara sig själv och bli myndiggjord. Va? Så att då kan vi säga att 68 då, 666 tog mark kan vi säga. Det var det han sa. Det sa han ju inte. Men jag upplever att det var det han sa när han sa att Nietzsche tog mark. Och den här tidsandan fick ett väldigt stort genomslag. Den här boken jag citerar nu, så står det så här, han skriver på sidan 65. Den politiska väckelsen slog igenom hastigt och förändrade på ett grundligt sätt föreställningsvärlden bland många kristna studenter. Och en ung man, senare biskop, yttrade: hela mitt liv fick ett nytt förtecken. Min tanke går då till en andeutgjutelse, och jag hävdar att 1968 var en antipingstdag, om ni förstår vad jag menar. Det står inte i den boken, men det, jag hävdar det, och det jag tror är Guds ande i mig talar om det också. Men ni får pröva det här då, va? Och den här 68-rörelsen då, den var ju en sekulär rörelse egentligen. Men den integrerades på ett sånt sätt, så det står ju så här att samtliga fenomen i den profana 68-rörelsen återfinns inom den kristna vänsterrörelsen. Då citerar jag i boken där då. Man gjorde alltså en förening av socialism och kristendom. Och socialismen, jag säger noga här nu, lyssna, att den kan bli använd som en antikristlig fasad. Jag säger inte något generellt, men jag säger att den kan bli använd som en antikristlig fasad genom fina begrepp som rättvisa, solidaritet och goda mänskliga mål att stå på den svaga sida. Samtidigt är ju marxismen helt uttalad ateistiskt. Den förnekar den sanne guden Jesus Kristus som världens frälsare. Och Jesus Kristus som räddare trycks undan, till skillnad från att himlen och paradiset flyttas till jorden genom att den revolutionen eller något annat gör att det förändras på ett riktigt sätt. Och då ser jag då i detta att det finns en antikristande i den här antipingstdagens utgjutelse. En bedrägeriets ande. Och vi läste Johannes brev att den ande som förnekar att Jesus är Kristus, det är antikristande. Och om vi då går efter Bibelns uttryck och vad Bibeln säger, så är det samma ande, antikristande, som finns i en framträdande världsreligion som inte bara förnekar Jesus utan betraktas som högsta grad av hädelse att säga att Jesus är Kristus. Då, enligt Bibelns utsaga, är det antikrist ande. Och därför den form av socialism jag beskrev som har en antikristlig anstrykning, den går ju väldigt bra i harmoni med denna religionsrepresentanter, för det är samma ande. Det kan förklara mycket. Jag vet Thomas Dixon, vi lyssnade en gång på i Pingstkyrkan för några år sedan. Han är en 68-man själv. Han är 68, var hängiven där. Men Jesus har sett igenom. Och den ande han hade då har blivit utbytt, så att säga. Men han sa så här: utan den andliga dimensionen kan man inte förstå skeendet i Mellanöstern. Och här är ett sätt då att försöka att få detta då. Hur kan man säga det då? Att de som bekänner Jesus då, att de inte gör det? Jo, han säger också i den här boken att förnekandet av att troende människor förtrycktes i kommunistiska stater, det var utbrett inom den kristna 68-vänstern. Där fanns bekännarna som hade den här bekännelsen, den här andliga konflikten, det andliga kraftfält som styrde de stackars förtryckta troende människorna, det gick på tvärs med det andliga kraftfält som styrde den här 68-rörelsen, även om den hade kristna förtecken. Och det var också en profilfråga inom den kristna 68-vänstern att ha en pro-palestinsk linje. Jag vet Thomas Dixon sa att man skulle hata Israel. Jag fattar inte varför, men det skulle man. Så sa han. Jag hörde honom själv uttrycka sig så. Och då kan man inte förstå någonting sånt utan att man tar till den andliga dimensionen. Och ni kan, om ni nu själva lyssnar noga när ni hör uttalanden från representanter som representerar kristna kyrkor, kristna tron ibland, så hör ni faktiskt antipetrusar av båda könen som uttalar sig. Jag ger inget exempel, ni får lyssna själva noga så ska ni få se att det finns antipetrusar. Man har den kristna fasaden, men man har något annat innehåll i den. Och därför reagerar man på visst sätt, va? Vi kan fundera på varför de inte har tagit ställning för många kristna förtryckta de här länderna under krigen. Vi förstår inte riktigt. Jo, men med den här utgångspunkten som en andlig konfrontation så kan man förstå. Och det här med antipingst, nu tog jag just den här kring då, den kristna rörelsen, eftersom vi är ju kristna då, men den här 68-rörelsen, det var ju människan blev Gud, sinnlighet, kroppen, lusten. Ni vet den här i musikalen In the Age of Aquarius sjunger de, vad här den hette, i vattumannens tidsålder. Det vill säga fiskarnas tidsålder är väck, det är kristendomens ålder, nu har det kommit något annat. Men det handlar inte om att människor väljer något ont, det handlar om att man blir bedragen. Vi blir bedragna. De blir bedragna, vi blir bedragna. Hela tiden, djävulen har ingen annan makt än att han kan bedra. Och han är väldigt duktig på det. Men när våra tankar, planer och drömmar formas i sanningens kraftfält, då lever vi ut Jesus, då lever vi ut evangeliet. Men om det formas i lögnens kraftfält så blir det något annat. Men båda sidor är lika övertygade. Båda sidor ser lika klart att det de vill är något bra, är något gott. Är någonting som kommer att gynna människorna och kommer att gynna världen. Även om vi blir smått infiltrerade så har vi lätt att låta bli att märka det. Därför att det är så snyggt, det blir så. Och vi tänker inte på det. Om vi hade levt, vill säga om vi hade kunnat förflytta oss ifrån 1960-1970 till en gudstjänst och så förflytta oss nu till en gudstjänst snabbt och vi hade varit där, så skulle de blivit mycket förvånade. Va? Kan hända att vi skulle bli förvånade när vi kommer tillbaka. Inte vi gamlingar som vet hur det var. Men ni som är yngre som inte vet hur det var. Och då tänker man så här, ni vet den där gamla berättelsen om grodan som man slänger i kallt vatten och sätter på plattan. Nu tror jag inte det fungerar så riktigt, men vi kan ju låtsas som så att slänger man grodan i kallt vatten och sätter på plattan så blir grodan kokt, för den känner inte att temperaturen förändras långsamt. Men släpper man ner den i hett vatten så försöker den hoppa ur direkt. De här små tingens förändring som gör att vi blir lurade. Och det här inre kraftfältet då, va? Jag kan ta ett litet exempel. Jag tycker om att läsa såna här faktaböcker. Jag läste en bok då som handlar om det här med hur religion uppkommer. En religionspsykolog som försöker då hitta svar i evolution och allting sånt här. Men en rolig grej jag hittade där var så här att de hade upptäckt och flyttat flera studier som entydigt sa att vid en omvändelse, och då var det en kristen omvändelse det handlade om, så förändrades människans synsätt, värderingar, ögonblickligen. Alltså det förändrades på ett sånt snabbt sätt så det omöjligt kunde vara inlärt i det sammanhanget. Det hade de entydiga forskningsbevis på. Men då sa de så här, det var någonting som evolutionen hade lagt ner i människan och som just av denna händelse väcktes till liv. För något måste de ju förklara det på. Men jag har ju inget problem att förklara det, va? Det var kraftfältet byttes ut. Alltså det kraftfält i vilket de medvetna tankarna formades, de hade ramlat åt fel håll hela tiden, men det hade människan inte förstått. Plötsligt blev det utbytt och plötsligt, så utan att människan hade lärt sig det, så formade den heliga ande tankarna åt rätt håll. Det tycker jag är så fantastiskt, va? Det var ju inte människans vett och vilja på ett sätt. Det var en överlåtelse till sanningens ande som gjorde att sanningens tankar kom fram. Och därför så tror jag det att det som är idag, det som finns runt omkring oss, den ande som är utgjuten av mörkrets och villfarelsens och lögnens ande som kom med den här antipingstdagen, det är någonting som vi bara klarar av genom att vi får en förnyelse av den heliga ande i våra liv. Det går inte. Vi kan vara duktiga, vi kan göra mycket saker, vi kan ordna det. Det finns inget annat sätt. Det är en andlig konfrontation det handlar om. Och när Jesus sa så här, lämna inte Jerusalem för ni blir beklädda med kraft. Då står det att de var samlade i en övre sal. Det var ju första gången detta hände. Men jag tror faktiskt att Herren säger till oss idag. Kalla till bön i den övre salen och vänta, ropa till mig om att bli uppfylld av den helige ande. Ni kan inte stå emot den tidsanda som finns här, för djävulen är vred. Han är som ett rytande lejon. Han är beredd att ljuga och sprida sina lögner med full kraft. Men det är bara genom den helige andes kraft och att den helige ande får rena oss. Ni vet den där sången. Helige ande, rena mig med elden från min ande. Rena mig med elden. Gör mig mer lik dig. Låt mig dö från allt som är mitt eget. Om vi ber en sån bön i den övre salen till helig Gud, så kommer vi att bli fyllas av helig ande. Och vi kan stå mot den tidsanda som är. Och när vi möter människor så kommer de att känna och uppleva att här finns en ande som är något annat än den som finns i världen. Amen.